Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay.
Är du döpt till Mia?
Nej. Nej, det var min bror som inte kunde säga mitt riktiga namn. Och då blev det Mia. Och sen så använde jag det som mitt lilla artist... Nej, men du vet, när jag började skriva artiklar och så. Och då började det komma utbetalningar när man hade på posten. Så då blev det så här, ja, men varför står det Mian här? Så då bytte jag, tog jag det.
För du döptes en gång i tiden?
Maria. Mm. Det är ett barn som jag vet som är döpt efter mig nu. Det är så coolt, så det är inte klokt. Otroligt.
Och det är ingen du känner?
Nej.
Än?
Nej, de bara har skickat bilder på henne och jättegullig liten tjej.
Boken det ska handla om idag heter Lesbiska ligan, en sann kriminalhistoria. Och vi ser du då ett gäng gangsterkvinnor framför dig, kanske ett mord eller ett rån. Men det är inte det du får, för du får Eva, Margit, Gunvor, förälskelse, passion, svartsjuka och så en kompakt mur av fördomar. För året är 1942 och Mian Lodalen är tillbaka. Och sen kommer Johanna Stenius hit med en bokhög, så fler boktips i slutet av programmet. Välkommen till det sjätte avsnittet av Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallroth. Mian Lodalen, välkommen hit till Tack. Samtal om böcker.
Tack så mycket.
Författare, journalist, debattör, aktivist.
Ja, det sista var snyggt. Debattör vet jag inte, det står alltid, det kommer med på något sätt. Vad är det egentligen?
Ja, det är någon som framför sina åsikter.
Ja, det gör ju alla idag. Ja. Alla är debattörer idag tror jag.
Men ska vi ta bort eller lägga till något
nej,
tycker du?
Nej, det behöver vi inte.
Förra året så var det ju din roman Lisa och Lilly som tog plats i många hjärtan. En stark historia om två tonårsflickor som levde här i Stockholm 1911 är året som den här romanen utspelar sig. Och deras historia skapade ju tidningsrubriker i sin tid och inte minst alla möjliga spekulationer. För de hittades då i Hammarby sjö där de hade drängt sig tillsammans. Den väldigt starka historien kom förra året, Lisa och Lilly, är nu aktuell som pocketbok, kan vi nämna. Men redan då så berättade ju du att den boken var den första i en svit om livet för homosexuella kvinnor i Sverige under 1900-talet. Och nu är vår väntan över, för här har vi nu romanen Lesbiska ligan, en sann kriminalhistoria. Så lyder hela titeln. Den är då fristående från Lisa och Lilly, men vi är kvar i Stockholm. Och året är nu 1942. Jag måste börja med att säga att jag tänkte, hur trög får man vara? Tänkte jag mig själv, för jag var ju inte helt utan förkunskap när jag började läsa den här boken. Lesbiska ligan, en sann kriminalhistoria. Då tänker jag ju att det skulle dyka upp ett gäng liksom lesbiska gangsters. Och jag kom ganska långt in i berättelsen innan jag fattade att den enda kriminella handling som begås i den här romanen, det är ju förälskelse, passioner och heta, varma sexscener. Är det lite avsedd effekt kanske?
Eller? Absolut inte. Jag har inte ens tänkt på det, att det skulle kunna uppfattas så. Men jag tänker också att det var ju symptomatiskt hur pressen skrev om den här historien. Det var ju alltså fem kvinnor Ja, det ska vi säga också att den lesbiska ligan, precis som Lisa och Lilly, bygger ju på verkliga händelser och verkliga personer som har levat. Och då var det då 5 kvinnor som dömdes för homosexualitet 1943. Och då pressen kallade då, det var nästan ännu värre, homosexuell härva skrev de. Och sen har det senare benämnt som en liga. Men kriminellt var det ju.
Det blir ju samma association i sin tid som jag ju faktiskt gör idag.
Ja, just det. Det man kan säga om att, det, att de får schavotera på det här sättet som en liga, alltså det låter ju så, som att de har dratt igång. Det stämmer ju inte att det var en liga eller en härva. Det är ju 5 personer som råkar känna varandra och haft relationer och svartsjuka. Jag skulle säga att jag blev intervjuad av tidningen QX i förrgår. Och då sa jag, det här skiljer väl inte... Den här historien skiljer ju inte sig från några andra historier som inträffar nu i Stockholms lesbiska värld, i klubblivet liksom, där det är ganska litet och alla, inte alla men många har legat med varandra och det är ja, svartsjuka och så vidare. Man kommer in på en klubb så är det den som har varit ihop med den som har varit ihop med den och sådär. Så ankdammen är ju densamma. Men det här var ju polisens sätt att liksom misskreditera dem, att benämna dem som en liga liksom, eller en härva som de ville ha det till.
För det är ju det som kastar sitt förklarande ljus över alltihopa, att året är 1942 och det är fortfarande ett brott vid den här tiden att itka, som det kallas då, otukt.
Som mot naturen är.
Tiden här är ju intressant. Vi har just läst historien om Lisa och Lilly som utspelar sig på 1910-talet. Vad skulle man kunna säga om hur har livet som homosexuell kvinna i Stockholm förändrats på de här 30 åren?
Ganska mycket då skulle jag nog ändå säga utan att vara någon historiker. För det vill jag inte ge sken om att jag är, även om jag har gjort väldigt, väldigt mycket research för de här bägge böckerna. Jag ska korrigera en sak också. Att det här handlar ju, den här sviten är ju inte en svit om kvinnor utan om, vad är det jag brukar säga, homosexuell förbjuden kärlek under ett halvt sekel. Så nästa del 3 ska faktiskt handla om killar. Så att, ja. Men vad var vi nu då?
Jo, jag tänkte på vad som har hänt på de här 30 åren som har gått mellan att böcker utspelar sig.
Ganska mycket faktiskt, eller väldigt mycket. Kvinnor har fått rösträtt, vilket de inte hade när Lisa och Lilly levde, eller på det, ja, när de, under 1910-talet. Och sen har det gått in faslig snabbt takt med äktenskapsbalken har ju ändrats över den här tiden så att det har blivit lättare för kvinnor att skilja sig, vilket då gör att de här kvinnorna Margit och Eva som är huvudpersonerna i den här berättelsen av de här 5, de andra 3 förekommer också, Anna-Lisa, Gunvor och Sonja, men de, alla de här kvinnorna är ju supermoderna, de är ju frånskilda flera av dem och har egna arbeten, egen inkomst, även om den är så liten så att den inte går att leva på, för kvinnor hade bara 50% av männens löner på den här tiden. Men de är ju supermoderna, att de har skilt sig, till och med Anna-Lisa har ju barn och har skilt sig, alltså de är så moderna så att det, ja, de är ju urtypen av en supermodern kvinna 1942. Sen har ju 20-talet, och jag vet inte hur glatt det var i Sverige, kanske inte så glatt, men jag menar i till exempel Tyskland, i Berlin var ju, det var gaylivet sprudlade ju på 20- och 30-talet innan nazisterna kom och kraschade hela festen, kan man säga.
Ja, precis. Det är ju kriget som fond nu till den här berättelsen. Men här i Stockholm då så rör sig romanens huvudpersoner, de kvinnor som polisen alltså menade utgjorde en lesbisk liga. Men nu är de ju inte bara romankaraktärer utan det här är verkliga människor som har levat och de finns återgivna i förhörsprotokoll och andra dokument. Så hur har du tagit dig an den här historien? Hur hittar du fram till din romanform?
Ja, men jag läste ju förundersökningsmaterialet som är omfattande kan man ju säga och domen och om igen, jag läste på längden och tvären och satt och gjorde försökte analysera fram de här, varför ja, det är så många, det väcker ju så många frågor, varför händer det här, varför berättar de allting som de berättar för polisen, och det har jag ju teorier om, men Det är ju, jag funderar ju på så här, vem ska berätta den här historien? Eva är ju, alltså hon är ju spindeln i nätet då, eller vad man ska säga. Hon är ju den som har flest relationer med de här kvinnorna. Och är ju en speciell person. Det förstår man ju när man läser. Det är också hon som grips där på Grev Turegatan. De beskriver Eva då, de här två konstaplarna, att hon är... Hon börjar veva mot poliserna och hon är överlastad av starka drycker. Och
hon är full helt enkelt.
Hon är aspackad och hon anledningen till att Margit Zacke ringer till polisen är ju för att Eva har tagit sig in i lägenheten. Det är ju ett svartsjukedrama helt enkelt som utspelar sig där. Och poliserna då ser två kvinnor på en duschatell och misstänker genast att det rör sig om ett onaturligt beteende. Detta tillbakavisar ju både Gunvor och Eva och Margit sen. Men de tar med Eva till stationen och där påbörjas de här förhören. Så att Eva, hon är ju en oemotståndlig person. Henne har jag verkligen försökt borra mig in i. Men också göra henne komplex. Det var viktigt för mig att inte bara hon fick vara den här gapande liksom, personen med alkoholproblem. Utan hon har ju många andra karaktärsdrag som beskrivs också av olika människor. Fina drag. Till och med Margit som faktiskt är den som sätter dit Eva där, kan man ju säga. Så beskriver ju henne som också... generös och omtänksam. Och det tänker jag att människor är så. Jag försöker alltid liksom... Det är så lätt att skapa schabloner när man sitter och skriver. Och den är så, men att verkligen försöka göra människorna hela, så som vi är. Vi har ju alla de här sidorna i oss, tänker jag, mer eller mindre. Alltså Eva är också väldigt svartsjuk och...
Men det är inte bara Evas perspektiv vi följer utan också Margit. Och vad kan du säga om henne?
För mig, jag ler här lite nu. För mig var det lätt att se henne framför mig. Hon bor på Östermalm. Det hade ju inte samma klang då som det har nu. Men ändå, det är en annan stadsdel, en finare stadsdel än Södermalm där Eva bor. Margit har ju TBC och hon jobbar lite med sjukdomsvinster och så som är liksom så roligt och tacksamt för en författare att gå in i. Så att jag tänker att Margit och Eva är nästan varandras motsatser i mångt och mycket. Ja, de tyckte jag var mest spännande att så jag lät dem berätta historien.
Men det låter som att du har haft ganska mycket material att utgå ifrån när du byggt de här personerna. Hur mycket dina egna är de?
Nej, men jag har försökt att ligga, precis som med Lisa och Lilly, så nära verkligheten som jag bara har kunnat komma de här berättelserna att... Eller de här personerna ska jag säga, inte berättelserna utan personerna. Att beskriva dem så ja... Sen är det ju så att det är ju känsligt också. Man tar personer som har levt. Jag tar ju med stora friheter där faktiskt. Och kanske är det då har det varit ännu viktigare för mig att försöka ligga så nära dem jag har kunnat komma då.
Du gör ju i slutet av boken en liten förteckning över korta biografier över människorna som förekommer i historien. Och där ser man ju att det är ju en av de här kvinnorna i... Återigen i den här då så kallade ligan, hon levde ju upp till mitten av 90-talet. Mm. Så kände du att det var någonting du var tvungen att förhålla dig till?
Att...
Ja, släktingar, ja. Ett eftermäle.
Absolut, jag tycker inte alls att det här är någonting enkelt och som jag bara kastat mig in i. Jag har brottats mycket med den och det har jag gjort med nästan alla mina romaner. Att, är det här rätt och får jag berätta det här och så? Och jag... Ja, du vet att skriva alltså med en stor respekt för de här människorna men utan att göra dem till hjältar, för det är de ju inte, det är ju inga hjälteporträtt. Jag ville skildra dem som riktiga människor och därför är jag så otroligt glad nu jag är så lättad och glad så jag kan inte, alltså jag har fått en så jättefin recension av Bok- och Bibliotekstjänst. Det var det finaste omdöme jag kunde få där det just stod att jag har behandlat historien med vördnad, tror jag det stod. Vördnad och att de här personerna är beskrivna på ett komplext sätt. Vad dåligt jag berättar om den här fantastiska BTJ som gav mig en femma faktiskt. Så att, ja, det är ju också så att Lisa och Lilly blev ju så hyllade av recensenter och läsare. Och, så jag har bara tänkt att nu kommer den stora motorsågsmassaken fram här. Nu ska det sågas liksom. Och det vet ju inte jag nu när vi sitter och gör det här och hur det kommer gå. Men det är väldigt skönt att ha en femma i ryggen måste jag säga. Jag hade inte förväntat mig det. Men, och då jag, men också faktiskt, apropå det du frågar om med de här personerna, att jag har känt att, det var som inte som att jag fick femman utan att Eva och Margit och Sonja, Anna-Lisa och Gunvor, det var de som fick den där femman på något sätt. För mig känns det så. Och just att det stod att jag har behandlat historien med vördnad. Det var väldigt, väldigt skönt att läsa, att någon uppfattade det så.
Mm. Och en annan parallell till Lisa och Lilly då, det kan man väl säga att de här kvinnorna också kommer ur en ganska enkel samhällsklass. Vad har det spelat för roll för ditt intresse för den här historien? Att alla de här kvinnorna är ju servitris, och det är en kvinna som inte har något jobb alls för att hon har varit hemmafru då, nu frånskild, och de har så här liksom enkla fabriksjobb och servicejobb.
Nej, men Lisa och Lilly var två arbetare, två pigor i Stockholm, arbetar tonåringar. Och alla de här kvinnorna i den här berättelsen är också arbetare. Även Margit som bor på Östermalm kommer ju från en arbetarfamilj. Sen gifte hon sig med en man. Hon var gift under 20-talet. Nej, 30-talet. Med Sven Alva Sacke, och hon beskriver också att de var fattiga, hon till och med använder uttrycket, de var fattiga i början av deras äktenskap, men sen började det gå bättre för honom, han blir redaktör och han börjar jobba på Stockholms-Tidningen och han blir Sveriges första flygande reporter, han tar ett flygcertifikat så han är också flygare. Margit kommer ju från arbetarklassen. Hon själv får ju aldrig någon egen inkomst utan hon är helt beroende av honom, och de andra fyra är ju arbetare. Och det, vad det spelar för roll för mig vet jag inte, men det spelar ju en stor roll för utgången. Lisa och Lilly, hade de varit två överklasstjejer så hade de kanske inte behövt sluta på det sättet att de tog sina liv tillsammans, utan hade kanske kunnat leva. Alltså det fanns ju andra möjligheter för kvinnor som levde tillsammans med kvinnor som var i medelklassen eller överklassen. Att, inte öppet såklart, men bo tillsammans, eller den ena kunde vara hushållerska och sådär. Och likadant då med den här historien på 40. Jag tror inte att det är någon slump alls att polisen fångar in de här fem kvinnorna och går på dem på det fruktansvärda sättet som de gör. Jag tror inte att någon i aristokratin hade utsatts för det här.
Det tycker jag är så intressant hur du skildrar, ändå som jag uppfattar en viss naivitet hos i alla fall några av kvinnorna när de då, som du säger, blir infångade av polisen, de utsätts för förhör, de blir verkligen korsförhörda in i liksom minsta detalj, och jag tror att det är Margit som uttrycker det som att hon pratar på där ganska berättar, för att hon kan liksom inte fatta riktigt varför det här ska vara så intressant, vad hon har haft för relationer med andra kvinnor. Så hon säger någonting i stil med att jag har ju fattat att det inte är helt comme-il-få, men jag trodde knappast att det var något att göra polissak av de här relationerna.
Ja, hon är ju helt chockad.
Ja, men för de pratar ju, och tycks då i de här protokollen som du har läst, pratar väldigt öppet. Man tänker så här, men håll tyst om alla era relationer och vad ni har gjort och hur du har känt. Mm. Varför pratar de på så och berättar?
Det undrar ju alla som har läst. Varför berättar de alla de här detaljerna för polisen? Och jag tänker så här, att under den här tiden så pratade man ju inte om sexualitet överhuvudtaget. Att någon frivilligt skulle sätta sig, få en eller två frågor och sen börja pladdra på det här sättet, det är helt otänkbart. Så att jag förstår ju det, att polisen har ju pressat dem. De har ju ställt alla de här explicita frågorna. Alltså jag har läst förundersökning och dom. 15-20 gånger har jag nog gått igenom materialet om igen. Och jag får samma hjärtpåslag varenda gång, för det är så fruktansvärt upprörande hur förnedrade de blir, både i förhören, polisförhören och rättegången ska vi ju inte tala om, som sen blir en offentlig handling, även om den sker bakom lyckta dörrar då, med tanke på målets beskaffenhet eller vad det är de säger. Men de tvingas ju ändå sitta där inför en manlig jury och domare och åklagare och berättar det mest privata och intima. De pressar ju dem på precis allt.
Ja, det ska verkligen i detalj gås igenom. Vems fingrar är exakt var?
Helt sjukt.
Och hur ska man förstå det? Extrema intresset för hur själva sexakten gick till.
Jag tror att det är två olika saker. Jag tror dels att de blev liksom som besatta av att få veta så här, hur hade kvinnor som inte hade sex med män, hur går sex till när det inte är en man inblandade?
Det var någon slags ren nyfikenhet.
Ja, det så är det värde. Man kunde inte låta bli när de hade chansen. Men sen ska vi komma ihåg att det var brottsligt. Och då var det ju ett vanligt förfarande. Eller ett vanligt juridiskt förfarande. Nu ska du få fram bevis då för att en kriminell handling har begåtts.
Jag bara tänkte, för till exempel verkar de ju väldigt intresserade, poliserna här, av huruvida kvinnorna har nått klimax eller inte. Det verkar vara någon slags avgörande fråga. Då kan vi kalla det definitivt otukt.
Mm. Och penetrationen. Ja. Sonja går dem inte så hårt. Hon är väl lite smart där. Hon säger ju att hon inte har nått klimax och hon har inget minne av penetrationssex. Fast det är jag kan knappt säga det, för det är så vidrigt. Alltså det blir så, när de är så explicita, man ska ju inte... Alltså jag säger det, skulle jag själv sitta, gammelflatan, riksflatan själv, som har skrivit så mycket om sexualitet och liksom pratat om det i 20-30 år offentligt. Alltså jag skulle dö om jag hade fått de där frågorna i en domstol och tvingas svara på det. Alltså det går nog inte att föreställa sig hur förnedrade de blir. Men, och sen döms de ju då, men de döms ju då till straffarbete allihopa. Och det är ju fruktansvärt då, men sen när de ska besluta om det här ska omvandlas till villkorliga domar eller inte, det är ju då det riktiga helvetet börjar för de här kvinnorna. För det är ju då man börjar plocka in, alltså de förhör som några då slags karaktärsvittnen, kan man ju säga, syskon till de här kvinnorna, föräldrar, före detta makar, arbetsgivare, före detta arbetsgivare, människor på socialtjänsten, psykiatriker, läkare, de är liksom vänner, kamrater som de bor med, arbetskamrater. Det finns ju inget stopp. Alltså man kan ju sitta i Stockholm 2021 tycka, men det var kanske inte var det så, men det var ju en katastrof. Alltså man slår ju deras privatliv i spillror genom att göra så här. Gunvors syster till exempel, som då förhörs, och hennes man. De hade ingen aning om att Gunvor hade den här läggningen förrän det uppdagades och polisen hör av sig och vill göra de här förhören. Alltså, jag har ju fått tag i släktingar, några släktingar faktiskt. Och en av släktingarna berättade för mig då att hon uteslöts ju sen ur familjen. Hon fick inte ha kontakt med någon. Alltså jag tänker ju att det här förstörde ju deras karriärsmöjligheter, det förstörde deras möjligheter att få jobb. De var ju stämplade för livet sen. Så Margit säger ju det, att hon säger några rörande saker, bland annat: jag förstår inte varför jag blir utsatt för detta och jag har inte gjort någonting, säger hon. Och sen säger hon ju också så här, att detta med rättegången och de här förhören har gjort henne psykiskt sjuk. Det känns som jag gingo på gravens bredd, säger hon. Och Margit Zacke dör ju 6 dagar efter dom har fallit. Så jag vill ju ändå hävda det, att svenskt rättsväsende tog livet av Margit Zacke. Hon var ju sjuk i TBC, hon kanske hade dött ändå. Men den här domen påskyndade hennes död, definitivt. Jag tänker att transsexuella har fått en ursäkt av Sverige för hur de har behandlats, tvångskilts och tvångssteriliserats. Men det var ju så sent som 2013 tror jag som de fick den här sena ursäkten. Men homosexuella har ju aldrig fått någon ursäkt för hur vi har behandlats genom alla tider. Så ja, är det något jag vill med den här boken, utöver att ge dem någon slags upprättelse då, de här kvinnorna, så är det ju också det. Jag tycker att det är på sin tid nu att vi får en ursäkt för alla de sönderslagna liv.
Vem skulle kunna formulera den? Eller jag menar, var skulle den komma ifrån?
Stefan Löfven.
Men då håller han på att avgå. De kan säkert hitta någon bra kandidat. Kyrkan har ju varit, jag gick ur kyrkan, jag är ingen kyrklig person, men kyrkan har ju verkligen visat sig från sin bästa sida och bett om ursäkt för hur de har stigmatiserat HBTQI-personer. De har ju varit helt fantastiska med regnbågsmässor och hurra för Svenska kyrkan, säger jag. De har gjort mycket bra liksom. Och verkligen bett om ursäkt.
Men det som är så intressant här tycker jag, det är ju att 1943 så lägger då uppenbarligen polis och åklagare enorma resurser på att samla in dessa kvinnor, hålla alla dessa förhör. Och då är det ju inte bara några månader innan faktiskt homosexualitet avkriminaliseras. Så man skulle kunna tro att opinionen lite grann ändå hade börjat vända. Alltså, vad liksom, spelar det någon roll i det hela?
Ja, vissa forskare menar ju att det låg någon beredning då, uppenbarligen, eftersom det sen avkriminaliserats. Men den här beredningen
1944 avkriminaliserades.
Ja, precis. Men innan där så hade man ju väldigt lite kunskap om homosexuella kvinnor, eller i stort sett ingen alls. Och det fanns ju en önskan om att få mer kunskap om vad det här handlar om. Så att när Eva plockas in och de förstår att okej, hon har sexuella relationer med kvinnor, och att de förstår att det är fler kvinnor än bara en då som hon har haft sex med, vilket inte är så konstigt, men då tror jag att de vittrar någonting här. Nu, jag tror att det kan ha också legat till grund för att de gör det här, som du säger, så gediget och plockar in alla och går till botten med det här. Det kan ha tryckt på lite den här beredningen att de önskade mer kunskap. Men det är ju inte belagt om det är så eller inte. Men en opinion för homosexuella fanns ju inte alls vid den här tiden. Det var ju perverst och sjukt och ja.
Avkriminaliseringen sker på 40-talet, men då övergår det ju till att istället klassas som sinnessjuka att vara homosexuell. Och det blir först på 70-talet man börjar göra upp med den delen.
Ja, eller slutet på 70-talet.
Precis, 79 va? Är det. Så den delen återstår för dig att skriva. Men om vi hoppar till idag, 2020-talet, tycker du att, har du kunnat använda det någonting för att berätta om 40-talet? Jag tänker i, finns det några attityder eller tankesätt som kanske faktiskt inte har ändrat sig på de här 80 åren?
Nej, men alltså, när jag träffade min första tjej, då var vi ju stämplade som mentalsjuka. Så jag har ju haft den stämpeln på mig.
På 70-talet?
Ja, det var ju stämplat som en mentalsjukdom fram till 1979. Så att vi skulle få de här rättigheterna som vi har fått sen, det kunde jag inte i min alltså, vildast fantasi föreställa mig. Det var ju som ett skämt, vi skämtade ju om det. Jag och mina kompisar sen, som jag homokompisar, kallade varandra frugan. Så, vad har du frugan? Alltså det var sånt skämt att säga det. Och nu idag är ju det, är det otänkbart att det skulle vara ett skämt? Eller någon, liksom, för det säger man ju såklart om kvinnor som är gifta med kvinnor. Ja, det är klart att de är fruar. Vi omfattades ju inte ens av antidiskrimineringslagen på den tiden. Vi fick inte ärva varandra. Ja, det var ju fruktansvärt med HIV och AIDS. Och, ja, så många historier kring det. När män förlorade sina lägenheter, när partnern dog, fick inte stå med i dödsannonsen, fick sitta längst bak i kyrkan. Så att det var så, det var fruktansvärda historier som utspelade sig. Vad var din fråga nu?
Jo, jag tänker på om det rör på sig, lever kvar någonting. Jag tänker, det är ju mycket, mycket nålstick som de här kvinnorna hela tiden får i din roman, precis, från det omgivande samhället.
Ja, det var det jag skulle säga när jag säger det här med att jag var ju med under den tiden när det var så jäkla hemskt. Alltså där vi var nästan rättslösa. Jag har ju levt under den tiden. Så att föreställa sig att utvecklingen skulle bli så här som den har blivit nu, det var ju otänkbart att se någonting av det här komma. Så att jag kan inte komma på någonting när du ställer frågan, så här, är det någonting som är likadant? Nej, jag tror inte det faktiskt. Det är så totalt förändrat. Inte bara från 40-talet, det är totalt förändrat från 70-talet. Och inte bara i reformer, alla reformer och förändringar som har skett på ett politiskt plan, utan också i attityder. Attityden är ju en helt annan. Sen finns det ju galningar kvar. Och det finns ju ett parti som aldrig kommer backa upp oss när det väl gäller. Så det här, ingenting av det här. Jag är helt luttrad. Jag tänker att ingenting är skrivet i sten. De här rättigheterna vi har fått, det är som att en liten glipa i historien av rättvisa. Och där Sverige faktiskt blev demokratiskt när vi fick omfattas av antidiskrimineringslagen eller samma rätt till assisterad befruktning eller gifta oss på samma villkor och så. Men det är ju inte, det är inget givet att det alltid kommer vara så.
Nej, och en sak som jag funderade på, om det ändå finns en som kanske säger väldigt lik faktiskt på de här 80 åren, det är de här egna existentiella identitetsfrågorna som kvinnorna ställer sig, för det är ju inte för alla de här tjejerna självklart ändå vad de vill och var de trivs och hur de ska. Margit till exempel kämpar ju en del med att komma fram till hur hon ska leva och med vem. Och det är liksom någon slags inre motstånd.
Det finns inte ett homo eller någon bisexuell eller någon transperson som inte går igenom det som Margit går igenom. Jag har aldrig träffat någon som har sagt, ja, jag förstod att jag var så här och det var ju kul. Toppen.
Nej,
faktiskt inte. Och nu pratar jag inte bara som gamling, utan det gäller ju också unga människor. Då. Jag har ju kontakt med, inte jättemånga, men en hel del unga personer som är under liksom hela regnbågsparaplyet. Och det är inte helt lätt att komma ut idag heller. Och särskilt inte för transpersoner. De har det är jättetufft. Det låter som att det är bara att ringa någon klinik i Stockholm så får man hjälp. Så är det ju inte. Det är ett fruktansvärd kamp, både yttre men också inre. Ja, det här är jättesvårt.
Du har ju varit engagerad i de här frågorna så himla länge. Jag tänker att du kan allt om HBTQ-historien. Men vad har du arbetat med de här böckerna, Lisa och Lilly och nu Lesbiska ligan? Tycker du att du har fått syn på någonting nytt eller lärt dig något nytt om den här historien?
Ja, men alltså, jag var ju så dålig. Jag hade ju etta, det sämsta betyg man kan ha i både svenska och historia. Så det är väl mer så att jag har lärt mig en massa historia. Och från att ha tyckt att det var skittråkigt i skolan. Gud, vi fick ju bara lära oss om kungar och död och krig och skit och män som höll på. Vi fick ju knappt lära oss någonting om kvinnlig rösträtt. Jag har ingen minne om att vi ens gick igenom det. Eller jag kanske sov då i och för sig. Men det var ju väldigt... Det handlade ju inte om riktiga människor. Så det var ju så otroligt tråkigt. Så att det har jag ju fått ett historieintresse nu plötsligt på ålderns höst. Så att jag tycker det är jätteroligt. Sen har jag lärt mig så himla mycket nytt. Nej, jag vet inte. Nu låter det som att jag kunde allt innan. Men du vet, jag har ju jobbat innan. Jag jobbade på en tidning som heter Reporter. Det var Nordens enda gay-tidning. Och där jobbade jag från 80-talet till mitten på 90-talet. Och då intervjuade jag ju flera äldre kvinnor, de är ju döda nu sedan lång tid tillbaka, som är så glada att jag gjorde. Så de har ju berättat för mig hur det var på 30-talet, 40-talet, 50-talet och så. Så att vissa delar i boken har jag ju faktiskt tagit av dem. Till exempel Konstnärscaféet, som jag inte någonstans har lyckats hitta. Det här är liksom en liten pärla. Jag vet ju att Konstnärscaféet fanns, men jag har inte hittat det någonstans. En av de där kvinnorna fick ju till och med ragg på Greta Garbo. Fast hon schabblade bort det.
En av dem som du
som jag intervjuade då.
Den hade man ju velat veta mer om, den historien.
Jag stod och tittade in i en konfekturbutik på Östermalm uppe vid Karlavägen. Men vi släpper den, för den har ju inte berättat. Ja. Men den kvinnan i alla fall, hon berättade ju det, allt det här. Man kunde sitta på Berns salonger och Sara Leander stod på scenen och man kunde få en laxtallrik för 1 krona 50 öre. Och så underhöll hon där då, samtidigt som man kunde ragga runt då en hel del. Så det är lite roligt.
För så är det att precis som 10-talet Stockholm steg upp ur sidorna i Lisa och Lilly, så är det nu 40-talet Stockholm som tar plats framför ögonen på den som läser. Ni har ju i den här nya pocketutgåvan av Lisa och Lilly som finns ute nu, där kan man ju med hjälp av en liten QR-kod få tillgång till en stadsvandring i Stockholm.
Det är helt otroligt.
Otroligt bra idé. Mm. Var det din goda idé?
I wish. Nej, det var Jesper på förlaget som kom med den jättebra idén. Så nu kan man gå i Lisa och Lillys fotspår och kolla var de bodde, var ligger den här paviljongen och också var de dog någonstans då och så. Mm. Men det roliga är ju för min del är ju att flera av varann oberoende personer har kommit fram till mig på Södermalm och sagt, det var innan den här kartan, där är ju du författaren, vi går i Lisa och Lillys fotspår. Så folk har gått själva liksom så här, men nu ska vi gå till lusthuset i Vita bergen och nu ska vi gå ner till Årstaviken och nu är vi på väg upp till Mosebacke och ska titta på statyn och så det är ju jätteroligt.
Så om man får önska så skulle det ju kunna finnas en sån stadsvandring även som bygger på lesbiska ligan. Då kommer man att röra sig lite mer på Östermalm.
Ja, och Vasagatan och lite sånt. Och sen så hoppas jag ju att de här kvinnorna också får en staty. Det tycker jag de är värda. Lisa och Lilly har ju en staty på Mosebacke.
Ja, de har ju det.
En postum ursäkt och en staty över Margit, Eva, Sonja, Gunvor och Anna-Lisa. Det vore väl schysst.
Men den ska inte heta Lesbiska ligan, va? Den statyn. Jag tänkte på namnet som Lisa och Lilly statyn har fått.
Ja, den heter ju Systrarna.
Ja, det var kanske inte det namnet du hade gett den.
Nej, men det är också samma. Man måste sätta det i sin kontext. Alltså, jag fick ett samtal av en man som ringde efter Lisa och Lilla hade kommit ut och jag bara väntade på det. Nu kommer det någon man som ska läxa upp mig. Är det Mia Lodalen? Oh, nej, tänkte jag. Oh, ja, det är det. Ja, jag läste Lisa och Lilla och tänkte, nu kommer det. Men då visade sig att han kände konstnären och hade pratat om det arbetet med den här statyn. Och det visade sig att han och hans fru var väldigt liberala, som han uttryckte det. Och förstod ju att det här var en kärleksrelation. Så han jobbade med statyn i 10 år. För att han verkligen ville att den skulle bli så bra som det bara gick. Han hade stor respekt för Lisa och Lilly. Och att han kallade den för Systrarna, tror jag. Det var ju för att det inte gick. Helt enkelt. På den tiden när statyn sattes upp. Det gick inte att säga någonting annat. Kärleksparet kunde man inte skriva. Eller någonting i den stilen. Kärleken. Eller... Men han var ju övertygad om att de var tillsammans. För mig, att få den bakgrundshistorien gör ju att jag ser på den där statyn på ett annat sätt idag. Tänk att han tänkte på dem på det sättet när han gjorde den. 10 år tog det. Det måste ju varit ett av hans största livsverk.
Och den ingår i den här
vandringen,
stadsvandringen. Ja. Man kan hitta koden till den i pocketboken Lisa och Lilly som finns ute nu. Och det gör ju också då del 2 i den här sviten som du kallar den, Lesbiska ligan. Och det betyder ju att vi så småningom kommer att få en tredje del som utspelar sig på 60-70-talet. Mm. Något mer att orda om den?
Nej, inte mer än att det kommer handla om män den här gången. jag ska inte säga något mer.
Vi har fullt upp med de böckerna som du har skrivit nu.
Ja, precis.
Så vi nöjer oss med det så länge. Mm. Tusen tack, Mia Lodalen, för att du kom hit.
Tack snälla för att jag fick komma.
Nu är Johanna Stenius här. Hej!
Hallå, hej!
Du, när du fick höra att Mia Lodalen skulle komma hit som gäst så tänkte du att det kan ju finnas fler böcker som intresserar den som är nyfiken på HBTQ-historia, som ju det Mia Lodalen har skrivit om här i sin svit. Så du har med dig en trave tips på det tema som vi ska kalla det så.
Ja, precis. Faktiskt ganska många tips på temat historisk HBTQ, som vi kallar det på Selma Stories, där jag jobbar. Och jag tänkte tipsa om 2 böcker. En helt ny och en som kom förra året, som jag tycker är otroligt bra. Och den första jag tänkte lyfta upp, det är Jonas Gardells nya bok Ett lyckligare år, som precis har kommit ut. Den är ju en otroligt stark skildring, kan man väl säga, av 3 mänskliga livsöden under 1800- och 1900-talet, som han, enligt honom då, har varit uppstarten för de homosexuellas frihetskamp här i Sverige. Han dramatiserar deras livsöden samtidigt som han också berättar om sin undersökning, och han lyfter in sig själv i berättelsen väldigt fint. Och den första delen av boken handlar om 1800-talet och filosofen Pontus Wikner, som är en väldigt känd svensk filosof. Han levde och verkade i bland annat Uppsala. Han skrev en text som hette Psykologiska självbekännelser om allt som han kände. Bland annat hade han en väldigt stark kärlek till en man som också studerade, som han blev kär i och sådär. Den andra delen av boken handlar om 1970-talet i Sverige och Sveriges första gay power-grupp i Örebro, som även arrangerar Sveriges och antagligen också Europas allra första demonstration för homosexuellas rättigheter. Så det handlar om det. Och sen den tredje delen av boken handlar om två kvinnor som också ingår i den här gruppen i Örebro, som blev de två första kvinnorna att gå ut öppet med att säga i pressen att de ville gifta sig med varandra. Den är jätteintressant bok, verkligen.
Ett lyckligare år heter det hans heter nya roman, alltså Jonas Gardell.
Kan rekommendera inläsningen också där han läser in själv. Den är jättefin. Den andra boken som jag tänkte prata om, den utspelar sig inte här i Sverige, men den handlar om en svensk kvinna. Det är en bok som kom förra året som jag tycker förtjänar väldigt mycket mer uppmärksamhet än vad den fick när den kom. Och det är Elin Bordis roman Nätterna på Winterfeldplatz. Den utspelar sig i Berlin i mellankrigstiden under sent 1920-tal. Och den skildrar den tiden av väldigt euforisk frihet som fanns i Berlin under väldigt kort tid mellan de två krigen.
Mian pratade just om det också.
Ah, vad spännande.
Den där lilla luckan som fanns innan sen nazisterna stängde festen.
Ja, ah, precis så var det. Det är precis så det sker också i den här boken. Den här skildrar den här fria tiden väldigt mycket. Elin Bordi berättar om hur en svensk ung kvinna, Hedvig, kommer från Göteborg till Berlin för att arbeta och bo hos en jättesträng faster. Men hon hamnar i någonting helt annat. Hon får en massa vänner som är aktiva politiskt och flera då homosexuella som lever öppet, mer eller mindre öppet med sin sexualitet. Och så kommer hon från ett väldigt konservativt hem själv, så det blir en krock. Och den här romanen är ju så fantastisk, inte bara för att den berättar om något som hon inte känner till, men också för att hon är så fantastisk på att berätta. Den här boken är som att slukas upp av en fantastisk film eller någonting. Man vill ju helst bara åka till Berlin. Den här fria mellankrigstiden och de här människorna som lever liksom ett sånt utlevande liv mitt i allt det här. Och så hennes eget uppvaknande politiskt och sexuellt är också jättespännande.
Nätterna på Winterfeldplatz, ja, av Elin Bordis. Och sen nämnde du lite kort att jag har faktiskt en hel serie att tipsa om också.
Ja, jag ska ha ett kort tips om en bokserie som jag tycker, apropå det här med att dramatisera Sveriges historia på ett skönlitterärt vis. Det finns en bokserie som heter Ellens val. Det är ju en feelgood-serie från bokförlaget Love Reads, som är en helt fiktiv bok med fiktiva personer. Men den är... Jag skulle verkligen vilja rekommendera den för att lära sig mer om Sveriges historia för ungefär 100 år sedan. Den skildrar åren före kvinnorna fick rösträtt i Sverige och utspelar sig i en helt fiktiv stad. Den är otroligt fin på att lyfta in det som var liksom realistiskt och verkligt för människor som levde då. Det märks att det ligger otroligt mycket research bakom den här serien, som är skriven i ett sånt här writers room av en grupp olika personer som har byggt ihop ramberättelsen tillsammans. Och sen är det två författare som har skrivit böckerna. Och de är fantastiska som ljud också. Man lär sig jättemycket om Sveriges historia. Och även, där finns alla samhällsklasser med. Även då homosexuella. Så jag vill bara rekommendera den i det här sammanhanget av sån historieskrivning. Så. Ellens val.
Vad fint att du släter loss. För jag vet att ni har väldigt stressiga tider nu eftersom det är bokmässa.
Precis.
Den här helgen som det här avsnittet släpps.
Precis, den håller ju på just nu i Göteborg. Det är ju inga montrar och inte så mycket mingel, men ändå en mässa. Och Selma Storis är på plats, så jag tänkte passa på att tipsa om det. Att vi har ju på vårt Instagram-konto väldigt många livesändningar. Och den här helgen så sänder vi live hela tiden. Varje heltimme under dagtid har vi författarintervjuer live på vårt Instagram-konto. Och det är jättemånga stora namn. Bland annat kommer vi att få höra Sara Stridsberg, vi kommer få höra Sofie Oksanen och vi kommer få höra Geir Guldriksen och jättemånga andra som samtalar med sina förläggare. Och jag är verkligen tipsar om att gå in och kolla om man har en stund över, och annars så allting finns också kvar i efterhand, sparat på vår Instagram, så man kan gå in och titta, och jag vill verkligen rekommendera att göra det.
Selma Stories Insta, det är något att följa det helt enkelt.
Det tycker jag man ska följa, absolut.
Ja, men vad bra. Tusen tack för de här tipsen, Johanna Stenius.
Ja, tack själv.
Nästa gång vi hörs här i Samtal om böcker ska det handla om Paula Hawkins nya roman Ur förtärande eld. Paula Hawkins gjorde ju supersuccé för några år sedan med Kvinnan på tåget. Hon har också skrivit I djupt vatten, och här är det ett sån här riktigt spänningsbitare vi har att göra med. Och hit till podden för att bokcirkla med mig kommer två andra författare, Caroline Engvall och Andreas Norman. Och vi ska tillsammans slå våra kloka huvuden ihop kring denna roman Ur förtärande eld av Paula Hawkins. Så häng gärna med och läs den du också. Nytt avsnitt av Samtal om böcker finns ute varje lördag. Men för dig som är sugen redan på fredag, gå in och ladda ner gratisappen Podplay. Så hittar du Samtal om böcker där redan på fredagen alltså. I sociala medier heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Tallroth. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
Podplay.